Hej och välkomna till podden som handlar om samhället som designar sig själv. I det här samtalet så pratar vi med Thomas Edman som är en av de starka drivkrafterna bakom Experio Lab som startade 2013 på hösten inom landstinget i Värmland. Du får höra Thomas berätta om varför design kan göra skillnad inom hälso- och sjukvården, men också vad han som designaktör kan lära av verksamhetsutvecklare, överläkare och undersköter som man träffar i sin vardag.
Thomas Edman heter jag och jobbar på landstinget i Värmland sedan en liten tid tillbaka med vår nya verksamhet som heter Experio Lab, som ju är ett sätt att föra in och använda designverktyg och metoder för att utveckla landstingets vårdtjänster helt enkelt. Få med oss kanske den mest outnyttjade resursen som finns där, nämligen patienter och närstående, deras erfarenheter, kunskaper, och lyssna på dem och göra dem delaktiga i vården. Det är vad Experio Lab är till för. Och det har jag varit med och satt upp helt enkelt. Vi bygger upp det just nu.
Hur hamnar du där?
Oj, hur hamnar jag där? Det är en bra fråga. Kan man ju undra över lite. Utan att göra historien för lång, men jag har ju en ganska många år jobbat med designfrågor och med användarinvolvering. Jag är ju pedagog i botten, så jag tror att det någonstans kommer därifrån. Jag gillar ju lärande, och lärande och design är faktiskt ganska nära varandra, tycker jag. Det vill säga att man bygger någon slags ny kunskap. Men den sista vägen fram är, jag jobbade som egenföretagare i det här området. Kände att jag behövde en annan utmaning. Jag tror att jag själv har den här dragningen om att faktiskt få jobba i och runt offentlig sektor. Jag älskar offentlig sektor. Det här som vi har gemensamt. Så att få göra och jobba med de här frågorna i offentlig sektor, kanske särskilt vård, har länge varit någon slags dröm, tror jag. Och nu blev den möjlig.
Mm. Kan du inte berätta lite mer om Experio Lab?
Mer om Experio Lab. Så man ska ta den från bakgrunden eller vad faktiskt gör. Men vi tar lite så här kort bakgrund. Bakgrunden är väl, den har liksom två spår in. Den ena är ju landstingets alldeles egna och ganska modiga ambition. Sen ett tid tillbaka blir duktiga på patientens delaktighet, som man säger. Det är en strategi som man tog för ett par år sedan att jobba med det. För att man såg att den är en resurs som vi inte har använt. Så det är ett beslut från landstingsledningen att man ska göra det. Det är den ena basen i det hela. Och den andra är kanske det som jag har med mig in då. Nätverket till tjänstedesignföretag och tjänstedesigners och forskningsmiljöer i det här området. Och nu kunde vi liksom lägga ihop det där. Så för, ja, det är ju bara några månader gammalt egentligen. Precis för sommaren så tog landstingsledningen beslutet att vi behöver inrätta någon form av innovationskontor. Där vi jobbar inte bara med att förbättra det vi har, utan också våga tänka nytt. Och våga tänka nytt genom att lyssna på kunden, patienten, brukaren, vad vi nu vill kalla den för. Så det beslutet togs där, och så sa man i samma andetag att vi tror att vi är kanske ganska ensamma, i alla fall bland de första, i att jobba med just tjänstedesignverktygen som verktyg för att involvera patienten. Så då sa vi till Vinnova, vill ni vara med och bygga upp det här, för då skulle vi kunna ta på oss en roll att kanske dela det som vi lär oss längs resan med andra och bjuda på den kunskapen och bygga kunskapen ihop med andra. Och då sa de ja. Så Experio Lab invigde vi ju, det är namnet som vi tog, den invigde vi ju för bara några veckor sedan. Den är ju alldeles nytt, så vi är precis mitt i det nu. Ett annat sätt att beskriva samma sak är att ta utifrån varför det heter Experio Lab. Och det är en liten lek med ord såklart, som det alltid är, och då brukar man ju leta i latinet ofta när man ska sätta namn, och då hamnade vi på det här ordet experior, som också finns i engelskans experience. Och sen tänkte vi säga, men vadå experience, om man översätter det till svenska så får den här lite roligt att den har två betydelser, för det betyder ju faktiskt både upplevelse och erfarenhet samtidigt, och det där stämmer precis vad vi vill göra. Så att använda den kunskap och erfarenhet som finns redan befintlig i organisationen och kombinera det med vad våra patienter upplever, deras upplevelse. Om man klarar av att kombinera det så får man någon slags nytt innovationsunderlag eller nya möjligheter att skapa nya lösningar. Ja, och labb utifrån att det är det vi labbar med. Den kunskap som finns, de upplevelser som vi kan samla in och designverktyg, olika typer av designverktyg för att se hur vi klarar av att göra det på bästa sätt.
Det låter jättespännande. Har du kul när du går till jobbet?
Ja, vansinnigt roligt. Det finns precis hur mycket som helst att göra och nu har vi bara hållit på någon vecka, men det är ju fantastiskt att se hur många, till att börja med personer, personal, människor inom vårt eget landsting som vill vara med och köra och sätta upp projekt. Vi hinner nästan inte med. Jag tror vi har 4 projekt igång, 5 kanske, igång nu. Men vi skulle kunna köra många, många, många fler. Och vi märker också utifrån från andra landsting och kommuner att det finns ett intresse av att göra det här. Så det är otroligt roligt.
Finns det något särskilt projekt som är extra spännande som du skulle vilja lyfta fram?
Oj. Två, om jag får ta två då. Mm. Den ena lite är faktiskt präglad av dagen idag tycker jag. Så den är ju så ny så det är man ju alltid lite beskälad av det som ligger precis framför näsan. Men jag tycker själv, som sagt, jag är ju pedagog i botten så klart att jobba med utbildning är ju fantastiskt roligt tycker jag. För det är ett bra sätt att göra tillgängligt och göra det möjligt för många att hålla på med det. Så nu håller vi på och sätter ihop en action learning-utbildning. Säger att vi kommer att låta ett antal medarbetare på landstinget som alla jobbar på något vis med barns delaktighet i vården och hur vi utvecklar vårt landsting och möter barnens behov. Så vi kommer att låta 8 medarbetare på olika nivåer delta. De kommer att driva 1 eller 2 konkreta utvecklingsprojekt som bas för en utbildning som är en tjänstedesignprocess. Och tanken då med det där projektet är ju naturligtvis ett, att vi ska hitta konkreta bra grejer som vi kan sätta i verket som möter våra värmländska barn i det här fallet. Mål nummer 2, att vi ska på något sätt ge de här medarbetarna möjligheten att använda de här verktygen varje dag i sin vardag framåt. Samtidigt som vi skapar en liten utbildningsmodul som vi förhoppningsvis, om den funkar blir bra, kan bjussa andra på. Den kommer att bli kanonkul. Så det gör vi ihop med den personal på landstinget som leder det arbetet. Och så gör vi det ihop med designföretaget Doberman här i Stockholm.
Mm.
Det var det. Just det, jag skulle ju ha 2. Ja.
Precis, det var den första.
Ja, det var den första. Den andra.
Den har du redan glömt bort.
Den har jag inte glömt bort. Utan jag försöker hitta mina ord för det. Därför att det är så här, nu är jag ju ganska ny i vårdsammanhang. Och så man får träna ord där. Precis som designvärlden är full av konstiga ord. Så är ju vårdvärlden full av konstiga ord. I det här fallet så har vårt landsting valt att kalla det här för vårdkoordineringsprocessen. Och det är ju en jävla konstigt ord helt enkelt. Som i stort sett betyder att vad syftet med det här projektet är, det är att hitta, vi vet och förstår att det är i gränssnittet mellan olika enheter inom vården, men också alltså inom vårt eget landsting, men också vårt landstings gränser mot till exempel kommunen, som vi har som störst problem. Det där vi blir som mest problem för patienten i första hand, men också därför som vi förlorar mest pengar där, det blir som mest kostsamt där. Så då har vi ett projekt som handlar om att försöka se var någonstans och hur ser det här ut. Och då har vi valt här att använda en designprocess för att hitta dem där. Så vi kallar dem för patientresor. Och där har vi gjort så. Och det handlar också om att på något vis, vi är precis i början, så det handlar om att bygga en kultur runt det här. Så vi har 29 stycken medarbetare blandat ifrån landstinget och de värmländska kommunerna. Som agerar ut patientcase, faktiska patientcase på riktiga journaler. Och då har vi delat det där i lite olika workshops, så det vill säga 3 stycken workshops, 6 egentligen. Första workshopen är att vi spelar ut patientresan från det händelsen är, man bryter sitt ben till exempel. Och sen blir man hämtad i ambulans och hela grejen, kommunens stödgrupp kommer och ambulansen kommer och allting är på riktigt. Och sen kör vi in dem genom akutmottagningen och till röntgen och var de ska någonstans. Sen stoppar vi den resan där. Och Vi låter den här gruppen av medarbetare då spela ut och agera olika roller. En är patient, en är fotograf, en är detektiven och så vidare. För att fånga upp så mycket som möjligt av vad som händer. Vi sätter också en magkamera på den som är patient så vi kan fånga vad som händer på den här resan. Sen har vi en workshop där vi krattar ut det materialet för att försöka förstå vad som hände och vad kan vi lära oss av det. Och sen fortsätter det på samma sätt och i två workshops till. En resa inom själva sjukvårdssystemet och sen från systemet och hem igen. Och nu håller vi på att paketera ihop det där. Alla resorna är en. Vi har redan egentligen gjort det. Vi ska göra den en gång till och då kommer de här 29 medarbetarna att få göra en workshop ihop med landstingsledning och samtliga socialchefer i Värmland för att inte bara presentera vad de har kommit fram till och vilka luckor de har sett och vad man behöver åtgärda, utan också ta med sig de här människorna lite grann på samma resa. För syftet där är egentligen att komma fram till ett beslutsunderlag kring vilka projekt vi faktiskt ska göra. Vad är de viktigaste att satsa på? Sen börjar ju de riktiga utvecklingsprojekten sen. Och då kommer ju nästa grej att faktiskt ge sig ut och fråga de patienter om stämmer det här eller vad ser ni? Och så då syftet är att hitta de där beslutsunderlagen. Så det är väl det andra favoritprojektet av de här patientresorna. Det var fantastiskt roligt. Vi får så otroligt mycket roliga kommentarer från folk. Mm. Folk som har jobbat i vården i 40 år som säger att det är det roligaste och viktigaste de har gjort. Och att de inte fattar inte hur de har jobbat. Och plötsligt fått den här nyfikenheten inför vad är det faktiskt, vad är det som händer med den här? Mm. Vad händer i det här mötet när man möter patienterna? Så otroligt roligt har det varit. Och det är.
Tror du, vad ligger den största möjligheten tror du med att använda design inom vård- och omsorgsområdet? Är det här ett nytt synsätt? Eller ett annat synsätt?
Oj, vilken svår fråga. Eller på så här, och stor fråga. Jag tror så här med risk för att bli lite så där teoretisk. Men att det är en stor utmaning för vården är det. Så här, vi har haft fokus på patienten väldigt länge. Men vi inte har så särskilt ofta haft patientens fokus. Vilket inte riktigt nödvändigtvis behöver samma sak. Det handlar väl inte bara om sjukvård. Det kanske handlar om offentlig sektor överhuvudtaget. Kanske företag också. Att vi tenderar till att titta inåt när vi skapar nya lösningar. Och glömmer att så länge ett sjukhus full med personal och utrustning skapar inget värde om inte det är några patienter där. Och vill man dra det extremen så skulle man till och med kunna påstå att det är faktiskt patienterna själva som skapar värdet, för det är de som använder vården. Och då måste man förstå det där perspektivet och hur patienten i det här fallet skapar värdet genom att agera ihop med vården. Så design tror jag betyder jättemycket, eller vi använder designverktygen för många saker och de är lika viktiga allihopa. Det handlar om att försöka fånga och förstå vad är det faktiskt de här behoven är. Det handlar om att skapa en kulturförändring och flytta fokuset på inom organisationen till att ha patientens fokus. Men det handlar också om att formge de faktiska lösningarna som ska till. Är det något som design är bra på så är det ju att skapa den här attraktiva, fungerande lösningen. Detta alldeles oavsett om vi pratar om en stol eller en vas eller ett patientmöte. Det för mig är det lite grann samma sak.
Mm. Vi har jobbat under året med någonting som heter Designagendan. Mm. Där har vi tagit fram en beskrivning. Vi vill inte kalla den definition av begreppet design. Där vi beskriver design som en kreativ arbetsprocess som tar sin utgångspunkt i framtidens användare. Vad innebär en sån beskrivning för dig?
Ja, men det tror jag ligger i det som jag precis försökte fånga. Jag som på något vis har varit, jag är ju inte designer själv, men har funnits i och runt designvärlden, vad det nu är, under ett antal år. Känner att om design tidigare har använts väldigt tydligt i att göra produkter just så, industridesign kommer ju därifrån, så är det kanske en liten ny tid eller ett komplement. Och jag tror att det är inte antingen eller, utan jag tror att bägge två behövs. Men nu när vi pratar mycket tjänstedesign så har ju design, om tjänstedesign kanske mer specifikt då, mera kommit att bli en faciliterande resurs där vi använder våran designkunskap för att låta andra skapa lösningar med hjälp av det. Och jag tror att bägge två behövs. Vi behöver både de här som kan göra de faktiska lösningarna och de som hjälper andra att göra det. Nu råkar jag jobba i ett landsting för att liksom jobba med processutveckling och skapa nya tjänster. Och då passar ju tjänstedesign fantastiskt bra som verktyg till att låta både personal och patienter bli involverade i samma process och låta dem skapa de här lösningarna ihop. För när de gör det så blir ju också en större acceptans från de lösningarna. De blir lättare att implementera, det är i alla fall det vi hoppas på. Så utifrån din definition så ligger det ju väldigt nära det som vi försöker göra i Experio Lab. Där vi mycket använder design som just den faciliterande resursen. Och låta, för då är alla i vår verksamhet kan på något vis. Vi brukar säga så här, igen allting är så nytt, men vi försöker lägga någon slags värdegrund i Experio Lab som någonstans skulle kunna låta ungefär så här att var nyfiken och jobba med nyfikenheten för vad det är som får andra människor att må bra och vad de tycker och tänker och känner. Våga dröm om en bättre lösning och försök att göra någonting åt det. Svårare än så är inte design. Då kan vi, så det med sagt, nu kommer jag inte ens ihåg definitionen som du läste upp den här, Eva-Karin.
En kreativ arbetsprocess med utgångspunkt från den framtida användaren.
Från den framtida användaren. Ja, då handlar det ju om det, att förstå den där framtida användaren. Och då handlar det också om just när man jobbar med design på det här sättet. Att få det hela vägen ut i organisationen. Mm. Att även den här undersköterskan som möter den där användaren i sin vardag. Att våga åtminstone vara nyfiken på vad är det den där människan behöver. Vad är det den känner? Vad är det den gör? Vad är det den inte gör?
Vad behövs för att få henne nyfiken? De är väl nyfikna?
Jag tror att de är det i mångt och mycket. Eller inte bara i mångt och mycket. Utan det är det som är så roligt att jobba kanske med det här just i vård. Därför att det finns så fantastiskt många människor som har det. Det finns en anledning till att man har valt ett sånt jobb som inte går ut på det. Sen så tror jag att man ibland kanske har tappat bort det i våra organisatoriska mönster. I en ganska akademisk styrd läkarkår som på något vis har svaret. Och då har man lite grann tappat bort de här undersköterskorna och sjuksköterskornas faktiska möte med patienterna. Den rösten blir inte tillräckligt tydlig. Och förhoppningsvis kan vi hjälpa till med det då. Att förtydliga den rösten. Så jag tror den finns där. Det finns mycket att bygga på helt enkelt. Det är inte främmande för dem.
Ser du några utmaningar? Alltså stora utmaningar för att kunna jobba så här brett? Ni är ju en.
Ja, jag tror jag var inne på den här. Så här det, nu igen, allting är ju ganska nytt. Och vår känsla är ju den att vi inte har så svårt att få med oss folket på golvet. Om man väl har lyckats trassla sig igenom den här djungeln av konstiga designord. Och fattat att det inte är något konstigt och märkvärdigt. Utan att man faktiskt på något vis får något stöd för det man gör ändå i sin vardag. Sen har vi ett fantastiskt stöd av vår landstingsledning också. Så då är det väl lite grann i det här mellanskiftet av mellanchefer och läkare och andra som gärna vill ha kvar sina hertigdömen. Där det är de som styr och ställer. Det är väl där vi har en utmaning. Sen tror jag som vanligt, för det kommer lite grann av att använda design som en faciliterande resurs. Där man skapar nya lösningar på det sättet. Det är att nå hela vägen i implementering. Så det tror jag blir, det blir ju Experios stora utmaning på något vis. Hur supportar vi? För vi kan ju inte på något sätt ta över ansvaret för att förändra vården. Den har ju faktiskt de själva. Så hur klarar vi av att supporta dem hela vägen in i mål? Så att vi faktiskt får en lösning som funkar. Det tror jag kan bli en utmaning. Faktiskt. Eller det är en utmaning. Mm.
Om man skulle prata om design som en metod. Vad är det som särskiljer den från andra processer?
Bortsett från det uppenbara som man ju hör hela tiden. Vilket jag för övrigt tycker att det är stort värde i. Det är ju det visuella. Det är också kanske lusten och viljan och förmågan att våga prova. Och inte vara så pretto. Liksom. Det här som vi i designvärlden brukar prata om som itererande processen. Det vill säga att så här, våga prova igen och testa saker. Jag skulle säga att det är de sakerna som är de viktigaste. Det visuella, att jobba visuellt så att det blir tydligt och många kan relatera till det. Och sen den här förmågan av att våga prova saker.
Om du fick välja, eller om du fick träffa en person i en timme och prata om design som utvecklingskraft för samhället eller affärer, vem skulle du tycka var intressant att prata med?
Jag såg ju att den frågan skulle komma, på säga. Och lite sömlös över att försöka tänka ut vem fasen skulle jag vilja prata med då. Jag tycker inte att det är så lätt, för det man, jag tror man kan tänka åt två håll. Den liksom första som man tänker, för det är så hjärnan är tränad, är att då vill man liksom påverka hela världen, och då tänker man skola till exempel, det väl, måste ju vara nästa stora utmaning att få jobba med skolfrågor på något vis. Kan man tänka allt från ministrar ner till en lokal skoldirektör eller vad de nu kan heta, de skulle man vilja sätta sig ner. Men sen så märker jag ju att det finns ett stort värde. Jag har ju faktiskt också den förmånen att få sitta och prata om det med verksamhetsutvecklare och överläkare och undersköterskor och andra som jag möter i min vardag runt det här. Och det är ju helt otroligt. Man får ju fantastiskt utbyte av det. Det är ju inte bara så att de lär sig utav, eller får någon slags utbyte av, nu har vi sett ljuset för nu har vi fattat vad design är. Utan kanske det är snarare vi som lär oss utav dem i att, om vi lyssnar på dem så kan vi hjälpa till att göra bra lösningar. Så vi lär oss av dem. Ja, ungefär så tror jag tänker.
Tycker du att det är för lite sånt, att designområdet lär sig för lite? Du som ändå har...
Ja. Alltså, jag tycker ändå att jag ser att det är någon slags skillnad, skulle jag säga. Jag tycker att det är någonting som har hänt ändå de senaste åren. Att designvärlden är mer öppen nu än vad den var för bara några år sedan. Då kan man ju fundera på varför det är så. För jag tror egentligen inte att det handlar om att vi är så där förskräckligt. Eller att våra designföretag eller andra liksom, människor som finns i och runt design egentligen har ändrat sig. För grejen är att så har man den där nyfikenheten på andra och förmågan att drömma och allt det där som jag var inne på förut, som ju designers har, då är man ju också öppen för influenser för andra. Däremot så tror jag att det har varit en liten fight mot allt annat, att förklara, att försvara vad design är. Det har liksom drunknat i lean-ambitioner och ISO-certifieringar och ekonomiska styrningsinstrument och vad det nu är för någonting. Men vart eftersom området har utvecklat sig internationellt och folk pratar om alla dessa ord som då finns, service design eller design thinking eller allt vad det nu kan vara för ord som finns runt det här, som jag för övrigt tycker är bra, för det är bara någon slags uttryck för att världen runt det här växer, att det blir fler människor som blir engagerade och använder design på sitt sätt, vilket jag tycker är bra. Så tror jag att öppenheten har blivit större. Jag tror inte, vi behöver inte fightas riktigt lika hårt för det längre. Så jag tror, min känsla är att vi är mer öppna, och det är ju skönt.
Jag skulle precis fråga det. Får du fightas? Upplever du att du har fått fightas?
De sista i den här liksom sista 1,5 åren när vi har jobbat med uppstarten av Experio, så har vi fått fightas förvånansvärt lite, kan jag säga. Det har ju varit lite så här som sesam öppnare plötsligt för det kittade i precis. Så här har vi ett landsting som känner att vi måste bli bättre på patientens delaktighet. Vi fattar att vi skapar värdet ihop med dem, så hur får vi med oss dem? Okej, här har vi ett verktyg som funkar för det här, men då kör vi då. Så nu, där har det behövt att fightas för att liksom få mandatet att göra en sak som Experio. Det har varit förvånansvärt enkelt. Sen är det klart att man är lite lack på den här ständiga diskussionen om vadå är inte designen snygg kaffekokare eller en röd Porsche eller en Maserati eller OBH Nordica Design by, eller vad heter den där slogan som är För den, man möter ju det där hela tiden. Och jag tänker att det är inte så märkvärdigt. Jag tänker att det är inte så konstigt. Det är en språklig grej. Precis som många andra saker, som ord som vi har lånat från engelskan. Så att de blir både ett substantiv och verb samtidigt. Så här, design är både ett resultat men också någonting vi gör. Och då får man väl förklara att ja, just det. Det är inte bara, för oss är inte design bara resultatet. Utan det är också någonting vi gör. Innovation har ju samma liksom, komplexitet. Så jag försöker säga det, typ nu när vi växer och anställer våra egna designers, de första två som har kommit till oss nu, som möter det där varje dag, att det är bara att ha tålamod och göra det en gång till. Det är inte svårare än så.
Hur hämtar man kraft då?
Ambitionen och lusten och att vara med och påverka någonting. Och att man känner att vänder tillbaka en dag som idag när man tar med sig Eva, som hon heter, som aldrig någonsin, och som sitter hela tågrisan upp och säger ja, det ska bli så spännande att komma in i den här världen, och jag har ju aldrig varit och jag kan ingenting, och så sitter hon och har ansvar för ett helt utvecklingsområde och jobbar egentligen med det här varje dag, och sen sitter vi en dag och så är hon helt liksom lyrisk över vad man kan göra och ser helt liksom andra möjligheter och andra perspektiv på det. Och då är det inte så himla svårt att hämta kraft och inspiration runt det här.
Mm. Tycker du att vi har designmedvetna ledare eller beslutsfattare i Sverige?
Nej, det tror jag inte vi har egentligen, om man ska se på det lite krasst. Jag tror att det kan vara lite grann som jag beskrev i samma landstinget, att jag tror inte att det finns liksom ingen särskild designagenda i ledarskapet, det är inte det. Däremot så tror jag att vi har en ökad förståelse eller tanke om att vi behöver att de där som använder det vi producerar, att deras röst är viktig. Vi har kommit förbi ett stadie där kunden, eller vad vi nu väljer att kalla den för, kan utvärderas via, eller deras input kan hämtas in via fokusgrupper och enkäter, utan att man på något vis har fattat att vi gör, alldeles oavsett om det är en vårdtjänst eller en stol som används av någon, så är det ju någon som sitter på stolen eller någon som går på vårdbesök. Då måste man fatta vad den där personen behöver, vad den vill använda stolen till eller varför man går på sitt vårdbesök, för att kunna leva sitt liv och må bra. Och det där tror jag att vi har. Jag tror att det där, om man ska leta efter ledare som kan och vill och använda design, eller som vi kan ha utbyte av, så ska man leta efter de där ledarna som har börjat fatta att jag vill behöva göra saker och använda den där resursen som kunden betyder. Inte bara i form av marknadsundersökningar, utan i mera samskapandet, annat av alla dessa fantastiska ord som finns.
Om du skulle ge något exempel från Sverige eller omvärlden där du ser att man jobbar designdrivet för att orsaka samhällsförändringar, kan du nämna något intressant exempel?
Inte något sånt där kanske superkonkret exempel, men det är klart att man, när man bor i Sverige, så är man ju inte alldeles helt oavundsjuk, om man kan uttrycka sig på de satsningar som vi ser i de andra nordiska länderna, både i Norge och i Danmark, kring det här med brukardriven innovation. Så det kanske inte är så här jättetydligt att det har direkt designkopplat, men det driver en himla massa utveckling på det området. Och framförallt kanske då en utveckling på det här med hur vi involverar användare och utvecklar nya tjänster och möter behoven som finns där ute. Och nu pratar offentlig sektor igen, vilket är lätt för mig att göra som jag är i offentlig sektor. Hur man faktiskt lyssnar på de där behoven som finns i samhällsförändringen hos patienter, hos brukare och i våran vardag. Det är jag övertygad om. Och jag tycker kanske att man ser ännu mer kanske i Danmark än i Norge. Eller också är det bara jag som liksom, hur jag söker information. Men i olika satsningar och program och sjukhusmiljöer som jag själv befinner mig i. Som faktiskt använder design som verktyg för att åstadkomma det. Så det är lite avundsjuk på och saknar i Sverige då.
Men
motsvarande sån satsning.
Vad tycker du då? Vad skulle Sverige kunna ta för roll?
Hur tänker du med roll då?
Men om vi skulle göra vilka satsningar, om man gör det här i Danmark och Norge, ska vi göra samma satsningar eller ska vi göra egna satsningar? Vad är det du saknar?
Nej, men tror jag så här, det är kanske lite präglat av så här, om det handlar om nu blir det lite så här, för vi pratade lite kanske vid sidan av själva inspelningen förut om Sverige som designnation eller vad som vad Sverige kan bidra med internationellt på det här området. Som jag ändå liksom speglar lite i det, så tror jag att sådana satsningar som jag sett att man har gjort i Norge och Danmark har spelat en stor roll för hur man utvecklar sina egna organisationer. Det kanske det i första hand, för jag tycker att det kanske är det viktigaste. Att vi kommer ett steg till i att möta de här, hitta de här behoven och utveckla tjänster som möter behoven, så vi får ett effektivare och bättre och trevligare och mer bemötande Sverige för våra vanliga samhällsmedborgare, och hur vi löser saker tillsammans egentligen, skulle man kunna uttrycka det som. Det är för mig kanske det viktigaste. Om det var det du menade med vad det betyder.
Nej, men lite om man sitter och är avundsjuk på Danmark som du sa, så tänker jag att då har du ju säkert någon egen tanke vad du skulle vilja ha i Sverige. För att inte så de kunde vara avundsjuka på oss.
Jag tycker att jag kan se i Danmark att det finns många fler kreativa miljöer.
Vad innebär det när du säger så?
Någon slags mötesplatser, tydliga mötesplatser där olika professioner möts och skapar lösningar tillsammans. Det behöver inte vara, ibland kan de vara fysiska, ibland är det inte fel om det är fysiskt. Tycker jag kan se integration mellan näringsliv och forskningsmiljöer till exempel tydligare. Offentliga aktörer som öppnar upp för lösningar där man saminteragerar med andra, med både offentliga och privata aktörer. Och igen, jag tror att det är en stor utmaning för det pratar vi ofta om i landstinget hemma, om behovet av att våga ge sig ut där och förstå att det inte bara vi som fixar, utan att vi kanske snarare ska försöka. Hur stöttar vi också andra aktörer som finns till för att lösa våra patienters vardag? Det är inte säkert att vi alltid ska fixa det själva, utan vi kanske kan supporta försäkringskassor eller banker eller försäkringsbolag och så. Du pratade om det förut, om favoritprojekt. Nu dök du faktiskt upp ett annat favoritprojekt. Lite på på test är ju förvisso projektet, men jag tyckte ändå att det var väldigt, väldigt roligt att göra det. Och det handlar om strokevård. Där var situationen ungefär så här att vårt landsting, precis som många andra, hade gjort en kartläggning över vad allting vi gör med en strokepatient under det första året av behandling. Och då hade man gjort det. Tagit reda på allting som landstinget gör under det här första året, också vad kommunen gör. Då frågade jag, hur många patienter har ni egentligen frågat när ni gjorde den där kartläggningen? Och det var ju inte någon då. Det var ju, så man var ju noll. Och då tänker man lite så här, men hur vet vi att vi egentligen gör det som patienterna behöver? De kanske är på en helt annan resa. De kanske är helt andra behov. Så vet vi inte om vilka det är. Och i värsta fall dessutom kör in något slags lean-arbete på det där. Som ju på något vis är till för att förbättra den där processen vi har. Men om den är fel från början, då blir ju på något vis lean-arbetet ett bra sätt att göra fel väldigt fort. Så där fick vi möjligheten att göra ett litet omtag. Så vi gjorde ett antal dagbokstudier med patienter och närstående. Och så ett antal djupintervjuer och några workshops framförallt med närstående till sådana här patienter. Och det är klart, det kom fram en massa olika saker. Men en historia som på något vis fastnade, det är historien om kvinnan vars man får stroke och hon kan inte betala sina räkningar för hon har inte tillgång till bankdosan och inte koden till bankdosan, för den hade ju bara han. Men heller inte riktigt får accept hos banken eftersom kontot är ju skriven också på mannen, så att hon får liksom inte, hon klarar inte av att betala räkningarna den här månaden och det blir kaos. Och då blir ju hon en projektledare för det som är i deras vardag snarare än att hon kan vara till för sin man. Ja, och då tog vi den där historien tillbaka till strokenheten och berättade om den. Och det är klart, det var ju ingen rocket science för dem. De kände igen det. Men, och det var väl just det som var poängen, att det här var ingenting nytt för dem. Och Då reagerar de med ryggmärgen så här, men vi kanske behöver utrusta oss med någon form av stroke coach eller något liknande för att skapa den här lösningen då. Men då sa vi att det kanske är rätt, det kan ju vara rätt. Men alltså, jag tror att vi ska göra ett omtag här, för att i historien så hör vi ju åtminstone en bank, kanske också ett försäkringsbolag som har funnits till deras. Så nu gjorde vi den experimentet för ett par veckor sedan, att vi satte patienter och närstående och personal och en bank och ett försäkringsbolag och Försäkringskassan vid samma bord samtidigt för att se om vi kunde hitta några andra lösningar. Och det tror jag, nu är vi mitt i det, så vi får väl se vad det landar. Men det var otroligt spännande att se vad som hände. Och inte minst att vi fick ett stort tackmail av banken sen, några dagar senare. Där de säger att de har fått en massa nya insikter och tankar. Hur beter vi oss i våran vardag egentligen för att ta hand om? Ja, men vi har ju massa kunder här som drabbas av allvarlig sjukdom. Hur tar vi egentligen hand om dem? Borde vi serva dem bättre? Och för mig var ju det ett viktigt resultat. Då får vi se hur det utvecklar sig framåt nu.
Vi har ju pratat lite om den här designagendaprocessen, där vi har försökt beskriva vad design är och varför det är viktigt. Också prata om att Sverige ska vara en... Vi ska ha en gemensam vision om vart Sverige ska vara. I det arbetet så har det kommit fram ett begrepp som heter The Self-Designing Society, alltså ett samhälle som designar sig själv. Mm. Vad innebär det för dig och vad skulle det krävas för att komma dit? Det är lite det här som du pratar om.
Ja, jag tänkte säga, jag tror, det känns ju som att vi är lite grann inne på det, att vi medvetet eller omedvetet ska jag säga, försöker jobba för det. Och att det har någon slags steg då. Det vill säga att vi börjar inne i en organisation som ett landsting, så handlar det väl om att våga lyssna och vara nyfiken på den där andra som vi pratade om förut. Men också våga öppna sig, som i stroke-caset i det fallet. Att öppna upp sig och förstå att vi samskapar värdet ihop med andra. Och våga att inte alltid sätta sig själv i centrum, utan faktiskt sätta patienten i centrum. Och gör man så, tänker man så, då kan man ju också förstå att människor gör ju saker alldeles av sig själv för att förbättra sin vardag. Och då måste vi våga se det, om vi pratar om offentlig sektor. Vi måste våga se att människor gör ju inte bara saker i liksom de vanliga stuprören eller skattefinansierade systemen. Utan det mesta av vad vi gör för att må bra eller ha hälsa eller vad det nu är, gör vi ju någon annanstans. Och då tror jag att vi behöver öppna upp för det och kanske bli duktigare på att supporta de där lösningarna och modet och förmågan hos oss alla att göra saker tillsammans. Någonstans där, tror jag.